Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag fick ju tips av min granne Mia att kolla in ett Instagramkonto som heter Orkidébarn Sverige. Och jag blev lite blown away, för jag tyckte det var så otroligt träffsäkert och kände bara att det här ger mig verkligen ett lugn och massa aha-tankar. Så tipsade jag dig, Jessica, och det gav ju dig precis samma.
Ja, men precis. Jag fick ju exakt samma känsla. Som en ny bästa kompis som är snäll mot den och som tvingar mig att vara snäll mot mig själv. Och idag är hon här. Åsa Wikman, välkommen hit!
Välkommen!
Tack så jättemycket.
Vi är så glada att du är här. Men jag visste ju typ inte ditt namn för några veckor sedan. Utan var ju helt förälskad i Orkidébarn Sverige. Berätta, hur kom det här kontot till?
Jo, men för några år sedan när jag läste en bok som heter Drunkna inte dina känslor av Doris Dahlin och Maggan Hägglund, så kom liksom den här termen upp för mig för första gången. De pratar ju om stark skör, men också, de nämner också högkänslighet i deras bok. Och då kände jag en aha-upplevelse. Det här är ju någonting jag verkligen kan identifiera mig med. Och det kan nog förklara mycket av varför jag har mått som jag har mått under nästan hela mitt liv. Jag älskar kunskap och grottar ju såklart ner mig i allt jag kunde hitta om högkänslighet. Och förstod då att jag är högkänslig. Och den skillnaden, bara kunskapen om att jag är högkänslig, gjorde för mig. Det kändes som att, varför visste jag inte om det här? Varför är det så få som vet när det är så himla många som är det?
Mm.
Och då kände jag så här, det här måste ju spridas, den här kunskapen. För jag vill att fler ska känna den här, att de ska känna sig så som jag kände, att man blir hjälpt av, att man faktiskt kan leva ett liv i balans som högkänslig och känna den här lättnaden som jag gjorde när jag förstod att jag var högkänslig.
Mm.
Och det blev liksom anledningen till, dels också för att mitt barn är högkänsligt, och jag kände att man behöver veta om ett barn är högkänsligt för att kunna ge dem de bästa förutsättningarna i livet. Och där blev starten till mitt Instagramkonto.
Och det är vi väldigt tacksamma för.
Jag har också läst den där boken, och kan inte du utveckla, för jag kände också då så här, ja, den var mitt i prick. Och man kan även se på sina barn. Men vi har pratat en del om högkänslighet, för både jag och Jessica känner ju att vi är det. För visst är det väl så att man kan egentligen bara känna om man är det. Det går ju liksom inte att göra en diagnos riktigt.
Ja, alltså det har ju forskats mycket på det. Och begreppet högkänslighet myntades redan på 90-talet. Och då formade man också ett vetenskapligt test. Det är ju ganska gammalt nu, för det gjordes på 90-talet. Men det är det enda vetenskapliga testet som finns. Och på svenska finns det på hspforeningen.se.
Mm.
Och det kan man göra. Men Elaine Aron då, som är grundare av det här begreppet, hon menar att det här är ganska daterat och det är under revidering. Och därför kan man läsa på om en akronym, DOES.
Vadå akronym?
Ja, precis.
Så DOS, om man till exempel googla på det eller läsa, jag har skrivit om det på min Instagram-sida. Då står det står för djup bearbetning. Vi bearbetar allt på djupet, vi är högkänsliga. O står för överstimulans, att vi lätt blir överstimulerade. Jag tycker de är lite fel ordning, de här.
Mm.
Jag ska berätta varför. E står för emotionell mottaglighet och empati. Att vi har högre emotionell, att vi tar emot, känner in andras känslor. och tar gärna på oss dem som att de vore våra egna. Och högre empati då. Sen S:et står för vår förmåga att lägga märke till subtila saker i vår omgivning. Vi lägger märke till kroppsspråk, tonlägen, sinnesstämningar, om en klocka tickar. Idag sa jag till min man, när jag skulle vila lite på morgonen nu för att jag behövde vila inför det här. Då sa jag till honom, vi har ett stort hus. Jag låg i vårat sovrum på övervåningen och jag skrev smsade, stäng av diskmaskinen. För att jag känner typ vibrationerna. Det är jättekonstigt.
Nej, det är inte konstigt. Jag förstår att det är 100%.
Ja, stäng av diskmaskinen så att jag kan sova och slappna av. Och då, det som jag tycker då är att O:et egentligen borde vara i slutet. Eftersom att alla de här sakerna leder lätt till att vi blir överstimulerade.
Och när du insåg att för du arbetar som socialsekreterare.
Ja. Precis.
Och känner du att när du själv förstod att du var högkänslig, har det hjälpt dig i ditt yrkesliv?
Jo, men det har det. Det har det verkligen. För att dels förstår jag att jag inte är konstig, för att jag behöver sitta själv på mina raster, till exempel lunchrasterna. Jag har en större acceptans för hur jag är. Men sen också att jag tar hand om mig själv på ett helt annat sätt när jag har haft en jobbig dag på jobbet, till exempel. Det är ju mycket tunga ärenden såklart att jobba med barn som är utsatta.
Mm. Det förstår jag verkligen. Och samtidigt är det ju att ha den empatin som man har som högkänslig är ju liksom vilken fantastisk egenskap, och att få möta det när man hos en socialsekreterare.
Om man bra i sig själv och har liksom hittat den här balansen som jag ofta pratar om, då är verkligen högkänslighet, alltså vi högkänsliga medarbetare är verkligen en tillgång, speciellt i de här yrkena då, som är människovårdande, man typ i vården, som sjuksköterska eller läkare, socialsekreterare.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken!
Tack! Vi har fått en fråga här från våra lyssnare som undrar, vad är den vanligaste missuppfattningen när det kommer till HSB?
Ja, det finns många missuppfattningar. En missuppfattning är att det är en diagnos. Att det är många som skriver till mig dagligen. Är det en diagnos? Hur får jag diagnosen? Och då brukar jag hänvisa till mina highlights. Där har jag skrivit, eftersom att det är så många som frågar. Det är en missuppfattning. En annan missuppfattning är att vi är blyga. Högkänsliga personer är inte blyga automatiskt. Alltså automatiskt blyga, utan vi är ofta försiktiga i nya situationer. Och spanar in och pilar in liksom sina stämningar och innan vi ber oss in i situationen. Och blyg är... Att kalla till exempel ett barn för blygt är inget positivt laddat ord, utan att vara blyg innebär att vara rädd för att bli dömd socialt, för att man ska göra bort sig eller så att det är en annan missuppfattning. En tredje missuppfattning är att alla vi är introverta. 30% är faktiskt extroverta. Och många av oss ligger på en skala och är ambiverta. Att man har lite mer av kanske det extroverta eller man har lite mer av det introverta dragen. Mm. Så att det är en annan missuppfattning.
Mm.
Att det skulle vara en funktionsnedsättning är en annan. Det är det absolut inte. Det kan verkligen vara en styrka om man lär sig hantera.
För det upplever jag att sen man har börjat läsa på mer om HSP så känner jag mer och mer att det blir en styrka och att det är något fint. Alltså jag älskar att vara HSP. Jag älskar att många av mina vänner är det. Men man har ju genom åren fått höra väldigt mycket liksom, du är så överkänslig och du överreagerar och du övertänker. Och, ja, det kanske jag gör, men inte på ett negativt sätt alltid.
Nej. Många av oss alltså, får ju höra de här sakerna i en negativ kontext. Men alltså, jag skulle inte kunna tänka mig vara utan högkänslighet. För att samtidigt som jag berörs av, alltså vi högkänsliga berörs mycket av alltså, negativa saker i vår omgivning och det kan vara tufft i vissa lägen, så att vara utan den här djupa, de här djupa känslorna och reaktionerna som vi även har på vackra saker i vår omgivning. Den hade jag inte velat vara utan. Jag kan inte riktigt förstå. Det känns som att livet skulle vara ganska fattigt utan alla de här känslorna som man har.
Ja, verkligen.
Det håller jag verkligen med om. Men jag tänker att det här, egen erfarenhet, jag fick alltid höra när jag var barn att jag var så tidigt empatisk.
Mm.
Då var ju det i och för sig något positivt. Men jag kommer ju också ihåg att det var mycket så här sorg och lidande som inte var mitt som jag liksom tog på mig. Jag kunde ligga och tänka på Jesus till exempel.
Mm.
Om hur han led på korset. För jag uppväxt i ett jättelitet samhälle och ville man sjunga, då var det liksom kyrkans barntimmar, kyrkokören, gjorde att jag var väldigt mycket där. Och den så här historien om Jesus bara skapade så mycket ångest i mig. Alltså från typ andra klass till femman. Och det fanns ju ingen som förstod där vad jag höll på. Alltså hur jag kunde liksom, men jag bara låg och hade sån, och det var så jobbigt för mig att höra att han hade dött för min skull. Alltså för våran skull. Så jag bara, och det här levde ju med mig långt upp i åldrarna där jag började så här också bara, nej, mina barn ska inte komma i kontakt med kyrkan. Liksom, innan jag också förstod det här att det är ju inte alla som tar in de känslor eller tänker så. Oj, vad jobbigt för honom. Speciellt inte barn. Och det är en sån här grej man kan titta bak och tänka om man undrar om man är HSP. För det är något man har varit, som du säger, hela livet.
Mm.
Om man liksom var ett barn som såg vad andra höll på med. Och, vi har ju också varit inne på medberoende. Jag tror att det sitter lite grann ihop. Att man kan liksom nästan knappt bli kanske medberoende om man inte har HSP. Är HSP.
Mm.
För det är först då man liksom inte kan förstå andras känslor kanske på det där djupet så att det blir ens egna.
Mm.
Ja, nu vet jag inte vart jag ska komma med det här. Men jag tänker att har man haft sådana där, det känns som att ni skulle kunna förstå mig. Att jag skulle kunna säga, jag mådde verkligen jättedåligt av att gå i kyrkans barntimmar för att det var, alltså höra det här om Jesus till exempel.
Och det intressanta med det här är ju också att det här har ju inte vi pratat om. Men jag gick ju också i kyrkans barntimme och hade liknande med det här. Jag kunde ju titta på Jesus på korset i kyrkan och typ börja gråta.
Mm. Ah, och då var du ganska liten.
Ja, alltså verkligen. Alltså 7 år kanske.
Ja, men jag menar det, och det, jag menar så många som inte gör det.
Nej, och jag har aldrig satt ihop det.
Nej.
Med högkänslighet förrän nu när du säger det.
Ja, men för jag bara började tänka på det och så att man fick höra. Och då var ju också någonting positivt att man var den här som lånade, gav mack. Om någon inte hade massex så delar man med sig eller man kläder om
nej,
man blev
inte.
Blöt. Nej, men alltså man inte kunde blunda, jag kunde inte blunda för andras behov även om jag var liksom 8, 9, 10, 11, 12 år så gick det inte att blunda för andras behov. Kan jag väl se hos vissa av mina barn som går in i andras dramor. Hur ska man göra då? Man känner att man har ett barn som är det som liksom, hon var taskig mot den. Det är ju fint att de iakttar det.
Men vill hjälpa till.
Men när det blir liksom deras
drama.
Ja.
Eller konflikt. Eller vad
är. Då är det också svårt tycker jag.
Vad tycker du man gör då?
Jag tycker att man ska prata med barnet om mycket om. Det beror lite på åldern. Men min dotter som är 6 år, vi pratar, jag försöker prata känslor med henne. Och hjälpa henne att identifiera sina egna känslor. De kan ju inte alla ord för alla känslor, så jag försöker ge henne ett vokabulär, alltså ett känslovokabulär, så att hon kan liksom förstå. Förstår man sina egna känslor och kan identifiera dem, då kan man också lägga märke till när man har någon annans känslor. Det här är lite svårare för barn såklart, men man kan till exempel stanna upp, nu är det här kanske lite mer för vuxna, men att man stannar upp och lägger märke till att nej, idag mår inte jag bra, varför mår jag nu, medvetenhet om att känslan finns, och sen försöker man sätta ord på känslan, och när man har ett barn då som är högkänsligt så kan man hjälpa barnet. Man märker som högkänslig förälder framförallt när barnet går runt med någonting som är jobbigt för barnet, och att man försöker hitta vad det är för några känslor som barnet bär på, och även vad som har hänt under dagen. Och nu tappade jag tråden igen.
Ja, men tycker du att man ska få barnet att avstå från att gå liksom medla i den här konflikten till exempel? Eller försöka förstå kompisarna så att, om vi säger då att det är en konflikt i skolan?
Nej, jag tycker att man, det här är ju lite olika åldrar kanske. Man kanske klarar det som tonåring. För att man har fått liksom de här grunderna i, man känner sig trygg i sig själv. Men ett mindre barn så tror jag att det är bättre att ta hjälp av vuxna. Vi brukar prata om det ofta hemma.
Så yngre barn, hjälpa vuxna, äldre barn. Vad var rådet då? Att de skulle försöka särskilja på om det är ditt problem eller alltså om din känsla eller deras känsla.
Ja, och det är ju process. Alltså det är verkligen någonting man behöver lära sig. Och det vi kan göra med våra barn är ju att hjälpa dem att förstå sina känslor.
Och hur gör man det bäst?
Man hjälper att sätta ord på känslorna, och man kan prata om känslor på olika sätt. Vi har olika böcker hemma, känslor. De är inte jätteglada i att läsa de här böckerna, men jag försöker. Känsloboken tror jag någon heter, för yngre barn, och sen finns det någon för skolbarn. Att man kan använda sig av lite olika redskap. Men det är ingen lätt liksom, sak, att det är en process med barn.
Jag har fått en annan fråga här. Finns det en koppling mellan HSP och otrygg barndom? Tänker om man är uppväxt med våld, missbruk eller liknande. Har hört något om det?
Vi högkänsliga personer, eller högkänsliga barn, påverkas mer av en otrygg uppväxt. Och har större risk, löper större risk för att utveckla psykisk ohälsa. Såsom ångest, depression. Men däremot är det viktigt också, för att senare forskning visar att, men precis som orkidéer och orkidébarn, så växer ett barn upp under rätt förutsättningar och får god omvårdnad, så kan de utvecklas till och växa, må bättre än många andra barn. Och det är någonting man kallar för också fördelskänslighet. Det forskas mycket om det här. Och anledningen också är ju för att kan man identifiera de här barnen som är högkänsliga, till exempel i socialtjänsten eller inom socialtjänsten, då vet vi också att de här barnen har, kan dra mer fördel och nytta av insatser. Så det är jätteviktig forskning.
Och vad betyder orkidébarn?
Orkidébarn är ett extra känsligt barn, precis som högkänsliga barn. De behöver rätt omvårdnad, eller personer med gröna fingrar, för att kunna växa, precis som orkidéer. Och får de den här rätta omvårdnaden, så kan de blomstra och bli liksom mer välmående individer än många andra.
Och är det också en personlighets, alltså det är ingen diagnos heller, utan det är som HSP, orkidébarn, det är liksom en benämning på en slags personlighet, kan man säga så?
Ja, precis. Så det är ingen diagnos, utan det är som sagt en personlighet.
Men vad vackert det där med att de behöver vuxna med gröna fingrar. Ja. Det var fint. Att det där, att det liksom...
Finns det några kurser för... Jag tänker, om man då... Eller är det alltså att man som förälder får högkänsliga barn?
Om man själv är högkänslig,
menar du? Ja, man, det är ju ärftligt. Men hur den här genetiken funkar, om det liksom hoppar från förälder till barn, eller hur den ser ut, det har jag inte hittat någon mer forskning på. Men jag Jag är högkänslig, min dotter är högkänslig och vi tror också att vår son är högkänslig.
Och fast din på, man?
Nej, icke. Så långt ifrån känslig. Högkänslig man kan vara.
Är det vanligare att kvinnor är högkänsliga?
Nej, det är precis lika många män som, eller precis, men vet, det är ungefär jämnt fördelat. Han är introvert, min man, men inte högkänslig. Och det finns ju så här utmaningar både att, ha, att vara två högkänsliga i en relation och det finns utmaningar att vara en icke-högkänslig då och en högkänslig i en relation.
Ja, för jag tänker att, för det var det min fråga var egentligen som jag skulle komma till, att om man då är, både om man är högkänslig själv men om man är en förälder som inte är högkänslig så är det ju naturligt kanske svårare att förstå och relatera till vad det innebär att ha ett högkänsligt barn. Men finns det typ kurser inom det? Typ för att lära sig, jag tänkte, det finns så här ADHD-utbildningar för föräldrar med ADHD. Finns det liksom HSP-utbildningar?
Alltså nu blir det ju lite marknadsföring för mig själv här.
Kör! På.
Men jag har, dels har jag kurs för högkänsliga personer, privatpersoner. Och den är, handlar om att bli självsäker och i sin högkänslighet och leva ett liv i balans. Den är ganska omfattande. Vi kör, jag är inne på min andra kurs nu. Vi kör 8 veckor och 2 timmar i veckan. Och då är det lite så här reflektionsuppgifter och alla är högkänsliga så att vi, ingen behöver prata under reflektionsuppgifterna, men man får om man vill. Och sen så har jag också, jag har inte bestämt om jag ska släppa den ikväll, idag eller i morgon. Men jag ska också ha en kurs för högkänsliga föräldrar. Eller föräldrar till högkänsliga barn.
Och oavsett om du är högkänslig själv eller inte. Ja, så föräldrar till högkänsliga barn.
Ja, föräldrar till högkänsliga barn. Eller närstående, för alla är ju inte föräldrar.
Nej, precis.
Och den ser jag verkligen fram emot. För att,
och den här podden kommer ju på onsdagar. Så då har du precis släppt den här nyheten. Ja. Och det här tycker jag är väldigt gulligt och intressant också. För att jag ställde ju frågan till dig. Är det någon speciell fråga du vill att vi ställer dig? Och då kan man ju tänka så här, ställ gärna den där frågan så jag kan få berätta om min affärsidé. Men den kom inte.
Nej.
Så lite försiktig.
Jag är väldigt ödmjuk och jag är nog uppväxt så här i jante. Man ska inte, även ifall jag inte tycker om det riktigt, så är jag nog så här, jag ska inte tro, det är någonting så här i bakhuvudet att man inte ska tro att man är någonting. Jag vill inte lyfta. Jag vill att ni ska känna att det här, liksom, det här är er podd och att ni får, att det är ni som liksom bestämmer och vill över innehållet. Och jag vill inte hålla på att trycka fram mig själv där och hålla på.
Var kommer du ifrån?
Värnamo.
Värnamo. För det tänker jag är en det måste väl vara fler i små städer som har växt upp med jante än i stora städer.
Ja, men säkert.
Ja, men jag måste säga att jag är uppvuxen i ett litet samhälle, men jag var nog lite sådär att jag inte, jag vet inte,
bland gick emot jante.
Ja, eller jag gick inte emot det medvetet, men jag tror att jag kanske var så mycket i mina egna känslor så att jag tänkte inte så mycket på vad andra tyckte om mig.
Alltså att det var enda jag tänkte.
Ja, nej, men både och. Men alltså, jag kan inte, men sen hade jag ju musiken och sången på något vis och då var det liksom det, fast jag kommer också ihåg att när jag började sjunga då var det så här att jag ville inte prata mellan låtarna, bara sjunga, inte prata, för det var det värsta jag kunde tänka mig, att prata mellan låtarna.
Och jag ville bara dansa, ville absolut inte, om jag var med i någon revy eller så ville jag absolut inte ha replik eller säga något.
Och här sitter vi med podd.
Exakt, vad hände? Nu älskar jag att prata.
Men du, de som inte har hittat HSP barn än, vi skulle kunna titta lite grann vad som står där. Men skulle du också kunna säga så här nu, 5 korta grejer, liksom, som är, om man misstänker att man är det här. Nu har du ju sagt lite djupare när du beskriver det här DOS. Men kan du säga någonting så här, om du, vad som är typiskt, vad som kännetecknar oss HSP-människor?
Vad som kännetecknar oss, det är att vi har hög empati, precis som jag sa, att vi tar gärna på oss, lätt på oss andras känslor och har svårt för att skilja, det är också en utmaning för oss att skilja på andras känslor och våra känslor. Och Ja, men det är ju lite de sakerna jag tog upp där. Att vi har svårt för att kolla på våldsamma saker på tvn. Vi påverkas väldigt, alltså väldigt mycket av både negativa och positiva saker i vår omgivning.
Förlåt, det där är ju intressant. För det där känner jag verkligen igen mig i. Att jag kan titta på våldsamma när det liksom känns som att det har ingen verklighetsförankring. Men så fort det är en person som är väldigt utsatt, alltså typ fängelsefilmer, jag klarar inte av det. Folk som sitter fast i ett fängelse och så är det någon med makt som liksom gör någonting. Jag klarar inte.
Eller när det är liksom, oskyldigt dömd
eller när det är så här, ja, eller när de kommer in i cellen och de liksom de det är så orättvist och de kommer inte därifrån, eller när det är liksom bara någon som, när det är så där, ja, när det blir så där fruktansvärt orättvist. Det låter ju så banalt att säga orättvist, men det väcker i mig, det är så här, jag kan inte titta på det.
Nej.
Och när jag klarar liksom inte av det. Och det är ju intressant, för det kan man ju känna sig som vuxen så här, bara, men alltså skärp dig, det är ju film. Du jobbar ju till och med film. Men liksom, det är någonting i det där när det blir så här en makt, ett maktutövande och liksom orättvist som, jag kan liksom inte andas när jag tittar på det.
Men då måste man så här distansera sig, och då kan man ju förstöra en film genom att bara tänka så här, det är på loss att det är så att man jättejobbig att kolla på filmer. Men jag har ju fått höra ibland, alltså för länge sedan, så här, men gud, måste du ha så mycket åsikt om allting? Måste du känna så mycket hela tiden? Och så kommer jag ihåg att det var någon kompis som sa till mig, hon bara, men jag älskar ju att du känner så mycket. Jag älskar att höra dina åsikter. Så att när man har gått från att kanske fått höra att det är jobbigt att hela tiden ha åsikt och känslor om allting, till att helt plötsligt bara, men vänta, om jag väljer att umgås med de som faktiskt uppskattar den sidan hos mig, så mår man ju så mycket bättre. Och du pratar just om det här att man, vad en HSP-person behöver för att må bra. Att det behöver balans. Och, kan inte du utveckla det lite mer?
Jo, men det som jag tänker är det viktigaste för oss högkänsliga för att vi ska må bra och leva, kunna leva ett liv i balans och inte hela tiden vara överstimulerade, är att förstå högkänslighet, vad det innebär. Men även att vi förstår vad som triggar oss. En trigger är ett stimuli som skapar en negativ reaktion hos oss. Och vi påverkas ju mer. Vi har ju ett känsligare nervsystem. Det centrala nervsystemet är känsligare hos oss. Och det innebär att alla stimuli runt omkring oss påverkar oss mer. Det kan vara yttre stimuli och det kan vara inre stimuli. Yttre är till exempel belysning. Hanna klagade lite på att en spotlight var i ögonen. Jag förstår det helt och hållet. Jag skulle inte kunna koncentrera mig. För att man tar in det så himla mycket och det stör liksom hela närvaro. Kläder, superviktigt. Jag är lite så här, jag har aldrig högklagat. Jag går alltid runt i mjukiskläder och keps och hörlurar. Så det låter så här, klopp, 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 klopp när jag går. Jätteirriterande. Det är en yttre stimuli. Det påverkar mig, allting. Och sen så inre då, det kan ju vara tidspress. Det kan vara hunger. Det kan vara temperaturskillnader, man känner att man blir varm, man får så här vallningar, jag tror. Jag får ju det av stress, tror jag. Jag är skitorolig för det idag, att, ursäkta att jag säger så, men nej, att jag ska bli så här röd. Så jag först tänkte att jag ska ha, jag har ju tänkt igenom det här, alltså, att jag skulle ha någonting så här, så att inte ni ser det. Sen tänkte jag, strunt samma, de kommer inte bry sig, det är bara jag som sitter och tänker på det. Men dels förstå det här, vad påverkar mig? Hur kan jag anpassa min omgivning eller min liksom vardag för att jag inte ska bli utsatt för en miljon stimuli? Även också, hur tar mig överstimulans sig uttryck? Hur liksom, ibland kommer det plötsligt, ibland kommer det långsamt. Jag får yrsel. Jag kan få känsla av så här dissociation. Att man så här kopplar bort omgivningen. Att man lite
zoomar ut
helt enkelt. Huvudvärk, mag, ont, det kan vara allt möjligt. Och sen alltså, så sista grejen var att man vet hur man ska ta hand om sig själv, för att man ska känsloreglera eller nervsystemsreglera i stunden, men sen också leva ett liv i balans. Jag vet att du spelar paddel, eller hur? Det måste ju vara ett sätt för dig att verkligen typ ta hand om dig själv och må bra i dig själv, att det är ett sätt liksom att balansera livet
verkligen,
på något sätt.
Och det det var Johanna som tog med mig och surfa första gången. Och det var lite samma grej. Det var den första gången i mitt liv som jag har varit helt totalt närvarande i exakt det jag gör utan tusen andra tankar. Jag var tvungen att fokusera på vågen, brädan och mig själv.
Mm.
Det fanns inte plats för tusen andra tankar. Paddeln har blivit lite samma grej. Att jag går in i att nu då fokuserar man bara på att liksom en boll.
Mm.
och det är så avkopplande för min hjärna.
Mm.
Så, men det intressanta är ju det du säger med hunger, sömn och värme.
Mm.
De här tre sakerna, det här har jag verkligen känt. Varför är jag så känslig för det har jag varit sedan barn.
Samma här.
Och jag vet att mamma sa alltid, ja men du är lite trött, ja men du är lite hungrig. Så jag har alltid trott att det är mammas fel att jag typ har blivit så känslig för det. För att hon gav mig en ursäkt att skylla på det.
Mm.
Och därför har jag, nu inser jag ju, nej men hon såg ju bara att jag blev väldigt påverkad av dålig sömn, inte äta. Alltså jag vill ju äta hela tiden.
Mm.
Jag blir ju personlighetsförändrad när jag får i mig mat.
Mm. Högkänsliga blir ju, står ju till och med i så här studier att man, eller det är ju här att man blir hangry. Vi påverkas väldigt mycket av förändringar i blodsocker. Så vi behöver hålla koll på att vi liksom äter regelbundet. Och det här vanliga liksom som man pratar om, att man får sin fysiska eller att fysisk rörelse och att man äter bra. Och sen vill jag också betona, jag sa det till mina kursmedlemmar igår, att det här är en viktig del. Men slå inte ner på dig själv för att du inte tränar en vecka eller att du inte äter, att du äter lite godis eller att du inte följer liksom den här dieten. För det är mycket press på hur man ska se ut och hur man ska vara utåt sett. Så att det inte blir liksom prestation.
Men skulle du säga att dålig mat... För jag upplever ju... Alltså, alla mår väl bättre av att äta bra mat. Men jag upplever inte att jag... Huvudsaken är att jag får i mig någonting oavsett vad det är. Men skulle du säga... Socker är ju inte bra overall. Men skulle du säga att högkänsliga är känsligare för... dålig mat, socker eller sådär.
Ja, eftersom att det påverkar blodsockernivåerna på liksom att
balansen.
Balansen att men jag har ju varit så här sockermissbrukare i många år. Men nu har jag och min man varit superduktiga här sen i somras och slutat med socker och jag märker en stor skillnad i mitt mående.
Mm.
Går ju inte upp och ner. Alltså då snackar vi chokladkaka om dagen alltså.
Märker han skillnad på sig själv trots att han inte är högkänslig? För jag tänker att det har positiva effekter även om du inte är högkänslig. Men märker du mer skillnad eller märker han också skillnad?
Nej, jag tror inte han märker någon skillnad. Mer än vikten. Det är alltid positivt. Vi behöver gå ner de här gravidkilorna som vi hade för 4 år sedan.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Jag skulle bara vilja hitta lite härliga från din sida. Jag kör en nu så kanske du kan också ha någon, Jessica.
Mm.
Jag är känslig, men du kan även kalla mig intuitiv, empatisk, kreativ, djupsinnig, medveten. Jag älskar den här, för det är precis det här. Hur många av oss fick höra det när vi var barn? Jo, empatisk fick jag höra då, och det tog jag som någonting positivt. Men det kanske också lärde mig att det är viktigt att man ska tänka på andra. Och så kunde jag inte ändå sortera på vad som var mina känslor och vad som var någon annans känslor. Men så här, just att du är så djupsinnig, du är så kreativ, alltså det är fint. Istället för att du är så känslig, som ju lika gärna låter som något negativt. Tänker, det kan man verkligen tänka på hur man uttrycker sig till sina barn till exempel.
Lyfta det som är positivt med alla känslor.
Verkligen, det är superviktigt.
Men jag har ju kommit på mig själv att jag, och det här vet jag inte om det är min högkänslighet eller om det är för att jag har jobbat så mycket sista tiden, eller att jag har inte jobbat så mycket.
Nej, jag tänkte du har blivit jobbat så mycket sista tiden.
Vem är det jag försöker lura?
Ja, det är bara att du känner dig lite stressad.
Jag känner mig stressad för jag tycker att jag har grejer att göra hela tiden. Och jag kan ju bli stressad av att ha inbokat ett frukostmöte. Och sen så kanske jag ska käka lunch med en kompis. Och sen kanske jag ska spela paddel. Och sen kanske jag ska... Men det är liksom roliga saker. Men jag får typ ingen luft. Mm. Och sen så ska jag då göra något kul på kvällen. Och då börjar jag på morgonen och bara, känner jag mig inte lite hängig idag? Jag har nog lite ont i halsen. Man ska ju inte träffa någon om man har ont i halsen. Så det är nog lika bra att jag är hemma. Och så försöker jag hela tiden att komma på en anledning för att kunna slippa gå ut på kvällen. För att jag pallar inte göra mig i ordning, eller jag åker inte till stan, eller jag vill bara lägga mig i soffan. Och då undrar jag, ska man tillåta sig själv att faktiskt bara ligga kvar i soffan? Eller ska man tvingas själv? För när man väl kommer dit så är det ju trevligt.
Jag tycker man ska tänka situationsbaserat den dagen. Hur mår jag? Hur har mitt liv sett ut på sistone? Jag brukar prata om så här batteri.
Har jag någon reserv kvar?
Har jag någon kvar? Det får ju vara lite, typ, är det någon bästa vän som fyller år och kanske man får offra sig lite. Eller är det något mindre viktigt, då tycker jag att det är viktigt att ta hand om sin hälsa framför. Att även ifall, för vi blir inte bara överstimulerade av negativa saker, vi blir även överstimulerade av positiva händelser i livet. Och frågan är liksom, man får väga dem.
Och vad känner du med den här överstimulansen? Hur vet man att man är det, överstimulerad?
Det är så här, det är någonting man, dels nu då, att man blir medveten om att det finns någonting som heter överstimulans. Att man, om man vet, det är att man lär känna sin kropp. Hur känns det nu när jag har, nu har jag yrsel eller nu mår jag dåligt. Vad har jag gjort? Ja, men jag var ju på fest igår och gjorde det här, spelade paddel och sen var jag, liksom jag har haft väldigt, väldigt mycket, en väldigt lång tid och... Då är det här överstimulans att man lär sig känna sin kropp och liksom teckna.
Men får jag flika in då att jag tänker att jag upplever mig som en sån som är rastlös. Alltså svårt att vara själv. Gärna ha folk runt omkring mig så här, och har varit hela mitt liv. Men jag tänker att det du säger nu att det kanske är, min rastlöshet är kanske då ett tecken på att jag egentligen är överstimulerad. Och så fortsätter jag hålla tempot så här. Så att jag aldrig riktigt kommer ner i varv. Om jag inte reser bort. För då är det precis som att jag kan bara tillåta mig själv. Och, liksom, och då märker jag då är det ofta. Liksom, många gör ju tvärtom. Tränar i vardagen. Och så här, jag är typ så här. Tränar och äter bra på semestern.
Gör det då?
Ja, det är också intressant. Det slår mig nu. Då är rastlösheten bara ett tecken på att man är överstimulerad. Och man ska tvinga sig själv då att landa.
Men vad känner du då när du gör de här sakerna? Känner du att du blir ännu mer rastlös då?
Nej, då först, jag blir av med rastlösheten. Så för mig blir det en flykt. Men det är fortfarande så fort det stannar upp då. Så är det ju liksom en... Här är ju jättejobbigt. Och risken är ju då kanske att man bränner ut... Alltså att man faktiskt bränner ut sig, tänker jag. Att det kan bli.
Är det vanligt att HSP-personer blir utbrända?
Alla blir inte det. Men vi har lättare, vi har en liksom större benägenhet att bli utbrända. Många av oss har någonting som kallas för högfungerande ångest. Och vi driver, det är någonting som, liksom, som jag har levt med det ganska länge. Jag har inte lika mycket nu för jag är medveten om det. Men vi drivs av, alltså utåt sett så är vi ofta framgångsrika. Vi drivs av prestation. Vi har ganska stort kontrollbehov. Och det kan till och med ta sig uttryck i tics och så här spänningar i kroppen. När jag är jättestressad så får jag tics. Och det är ju skitjobbigt som vuxen. På insidan, alltså utåt sett, så fungerar man. Det är därför man kallar det för högfungerande ångest eller högfunktionell ångest. Men på insidan har man, lider man av väldigt mycket ångest. Och jag tänker att det kan vara det också som gör att man känner den här rastlösheten. Och att man åker iväg kanske blir då... De flesta högkänsliga personer älskar inte att resa iväg eftersom att det är en förändring. Man ska sova i en annan säng.
Det har jag alltid älskat.
Ja, jag också. Men det kanske, ni kanske känner så här, äntligen kommer jag ifrån
den här,
nej, med vardagen som är så här fylld av krav. Ja. Jag förstår det också. Och sen, jag tycker det är viktigt att förstå, är man högkänslig extrovert? Till exempel, det är en extra utmaning. Jag drar ju mer åt det extroverta hållet. Så jag har alltid trott att jag är supersocial och bara för att jag liksom kräver det här, jag kräver social kontakt, jag tycker om att prata i sociala situationer. Sen kan jag göra det på grund av nervositet också. Men sen blir man ju extroverta, högkänsliga, precis lika känsliga för intryck. Så att den högkänsliga extroverta utsätter sig för mer sociala, liksom stimulerande miljöer och blir därför mer påverkad. Alltså man blir lika trött av det som en introvert, högkänslig. Den extroverta kräver, min dotter är extrovert och henne måste vi hela tiden, hon balanserar mellan, en tråd mellan understimulans och överstimulans hela tiden. För hon blir understimulerad om hon inte får sociala kontakter, hon blir lätt överstimulerad och den här balansen är supersvår att hitta.
Och hur märker du att hon blir överstimulerad?
Oj, hon blir hyperaktiv och får utbrott. Hon är så klassisk så här högkänslig. Häromdagen när hon kom hem från skolan, som är ganska överstimulerande miljö för barn, är det väldigt överstimulerande miljö, så sa hon till sin lillebror att sluta skrika och han pratade i normal samtalston.
Och den har jag hört många gånger också av mina skrika. Barn, sluta skrika. Jag bara, men gud, jag har inte ens höjt.
Och då gäller, ibland vill man ju bara säga, alltså, hon är så här, hade jag inte vetat om att hon är högkänslig så hade man ju lätt kunnat säga sluta vara så känslig eller sluta nu. Men jag förstår henne, som högkänslig förälder kan man ju sätta sig in i att det är jobbigt. Det känns i hela kroppen, man får ont fysiskt av de här ljuden som Alexander då, min son, han sitter och sjunger, eller om man sitter och han är ju jättejobbig på jordis nu. Han kan sitta och så här låtsas, alltså rapa typ och hålla på. Hon blir ju helt galen. Och att då, att man har den förståelsen för hennes utbrott. Och jag och Johan, min man, han kan ju inte sätta sig in i det. Men han vill förstå det. Och därför liksom hanterar han det på ett bra sätt.
Så känner jag med min man. Magnus är ju väldigt, så fort jag hoppar in i bilen och börjar prata om någonting. Och så är radion på lite grann. Alltså bara pytt, det behöver inte ens vara högt utan bara pyttelite. Så får jag typ svårt att andas. Och innan jag fattar vad det är som gör att jag känner den här stressen och lite stresspåslag. Så har han redan stängt av radion. För han märker på mig. Och han har lärt sig att jag klarar inte av ljud från olika håll. Så även om det är han som pratar, jag som pratar, så radion är en grej för mycket. Det går inte. Men sen har jag också kommit på, vi har ju nästan aldrig musik på hemma. För att jag är så överstimulerad hela tiden, tror jag. Så att hemma måste jag bara få tyst och lugn och ro. Vilket framförallt min dotter tyckte var ganska tråkigt. För hon vill lyssna på musik högt och liksom. Och jag kan ju också gilla det. Men för det mesta gillar jag det inte. Jag måste vara i verkligen rätt mode för att gilla det. Men då varje gång jag varit borta och kommer hem så inser jag att Magnus lyssnar ju alltid på musik när jag inte är hemma. Jag bara, men han skulle aldrig sätta på det när jag är hemma. Då får jag säga, ont i hjärtat. Jag bara, men du måste fråga i alla fall. För ibland så klarar jag det hur bra som helst och jag tycker att det är mysigt med liksom lite mysig musik i bakgrunden. Så att jag känner att han bara gör den uppoffringen utan att ens...
Fast det är kärlek.
Det är kärlek och det är jättefint. Men jag, då får jag ändå dåligt samvete.
Ja.
Att han ska leva ett liv utan musik.
Han har ju dig. Nej, men jag tänker att det är också spännande då, för att jag älskar ju att ha musik. Alltså jag kan ju till och med behöva det, alltså verkligen, men det måste vara rätt musik, måste vara rätt volym. Alltså volymen, det är så här, jag kan hålla på mick, alltså det måste vara precis rätt, för att är det inte det, då är det som att hela mitt system gör uppror, precis som du säger, man kan inte andas, man kan inte fokusera, ingenting. Men blir det rätt, då är det bara perfekt liksom.
Det är... Ja, men det är nog att jag ska hitta rätt nivå på ja. Det men jag blir lite nyfiken av den här rastlösheten. Skulle det kunna vara så att du är överstimulerad, du känner rastlöshet, att det är liksom, är det ångest du känner?
Mm, det kan det nog vara.
Hur känns det?
Men det kan vara en känsla av att man inte är, en liten overklighetskänsla. Och som jag själv och har varit en hel dag, det är väldigt sällan jag är det. Då kan det bli så att, gud, här går jag runt själv, finns jag? Är jag? Alltså jag får såna där tankar liksom. Och då skapar det en väldigt stress och en osäkerhet liksom igen liksom. Och jag vet inte hur man kan beskriva, ja men det blir det här liksom, jag försöker utmana mig själv i det, men jag tror absolut att det är det du känner att man kan uppleva som en sån som inte har, men jag tror att jag har varit väldigt ångestfylld. Jag har ju gått ganska mycket terapi de senaste 2 åren och insett att jag har varit väldigt styrd av oro och ångest. Att jag till exempel var helt övertygad om att jag skulle dö när jag var 27. Alltså jag hade bestämt mig typ. Så den här, min drivkraft fram till jag var 27 var typ att jag ska ändå dö. Så jag måste säga ja till saker för att jag kommer att dö. Alltså förstår du?
När dog Jesus?
Nej, han var yngre.
Var inte han 27?
Det vet jag inte.
Men det är många, 27 är ju den här magiska siffran där alla kändisar har.
Men jag tror att Jesus dog då också. Att det är där det kommer från. Jag tänker så här, det startade redan där från kyrkans barntimme och så fick du någon sån.
Att jag också skulle liksom dö ung och att jag hade den där siffran. Ja, 27 eller om det var 28, jag kanske säger fel nu. För att det som hände sen var att jag blev gravid vid den tidpunkten i livet istället. Så jag tänkte mer så här att, åh, jag visste att något skulle hända. Men jag bara menar att det gjorde med mig var att jag aldrig tillät mig att stanna upp, ligga still. Alltså jag har varit en sån här som inte kan sova om det inte är musik på. Inte kunna sova om det är själv nästan. Om det inte jag har någon radio på. Nu har ju det såklart med andra aspekter att göra också en högkänslighet, men utåt sett har jag nog upplevt som en person som inte alls har varit ångestdriven, men det har jag absolut varit.
Mm. Och när du beskrev ångest så tog du det för bröstet. Hur upplever du din ångest?
Men jag upplever det som en enorm rastlöshet, att jag håller på liksom att krypa, alltså att jag inte vet vart jag ska göra av mig själv, och en slags tyngd över bröstet liksom.
Jesus var 30.
Ja, apropå min ångest eller vadå?
Förlåt, men jag bara sa fel.
Och salladen var god. Vi har en sailing för vi var på turné. Och så var det så roligt för att vi satt i så här lunch. Ja, vi skulle äta lunch helt enkelt. Och så började vi prata om någonting. Och så var det en som var med i samtalet och plötsligt zoomade ut.
Vi kan kalla henne Pernilla Wagen.
Vi kan kalla henne Pernilla Wagen. Och så plötsligt så bara... Åh, den här salladen var god. Och då satt någon precis och berättade om någonting ganska personligt. Så hon lyssnade ingenting. Och det var lite samma sak. Jag kände bara att du frågade så här, hur kändes din ångest? Och så bara, ja så här, bla bla bla. Jesus dog när han var 30.
och anledningen till att jag gjorde det var för att jag bara, varför flikade jag in med det när det inte ens var rätt? Jag måste kolla om det var rätt. Förlåt.
Men det är lite högkänsligt drag. Alltså att man fastnar. Och så måste man, jag fastnar också, jag måste leta reda på svaret. Man liksom, man överanalyserar och släpper inte.
Och det är ju samma med padden, att jag, om det blir en diskussion om någon boll, eller om jag tänker så här, gud, varför gick jag inte fram och gjorde så på den bollen, då 3 bollar senare så är jag fortfarande kvar i den bollen. Jag bara, get over it och fortsätt spela.
Jo, men hur får du inspiration till de här citaten, eller citat är det ju inte, men de här sakerna som du lägger upp på ditt Instagram-konto?
Överallt. Jag får inspiration dels från mitt eget liv, mycket från mitt eget liv. Och det är de inläggen som brukar gå allra bäst, de här enkla budskapen. Men jag läser väldigt, väldigt mycket böcker. Och det är väl min styrka, tror jag, att jag kan öppna en bok och bara bläddra igenom och hitta det som jag tycker är viktigast direkt. Sen hittar jag inspiration i mina följare. Jag skriver väldigt mycket.
Men vi ska läsa några, men nu, den kommer inte upp, jag förstår inte. Kan inte ni, har du blockat Hanna?
Inför dagen var du blockat.
Nej, det har jag inte gjort.
Ja, det här, den här har jag också fastnat för. Saker jag har svårt för som högkänslig. Småprat om ytliga saker. Fysisk beröring om jag är överstimulerad. Vissa dofter. Stark dov belysning. Titta på filmer eller serier som innehåller våld. Bara släppa saker utan att processa det ordentligt först. Ytliga vänskaper inom citationstecken. Hålla motivationen uppe om jag inte känner meningsfullhet i det jag gör. Alltså jag, liksom alla de här grejerna är så pang, right on target. Mm. För mig i alla fall. Och, kan vi prata om det? Det här så småprat om ytliga saker. Mingla till exempel. Jag har aldrig tyckt om det. Jag klarar liksom inte av det. Nej. Och nu ruskar ni på huvudet. Ni känner igen er. Ja. Det är du som har skrivit det här, Åsa.
Man tänker att någon ser när man spelar in det här. Men de ser inte att man skakar på huvudet. Eftersom att vi känner igen oss, tror jag.
Verkligen. Och det har vi pratat om tidigare. Att mingel är bland det värsta jag vet.
Ja. Mm. Och nu att man får så här. För jag upplever mig som en social person. Som inte har problem att connecta med människor. Jag är intresserad av människor. Jag vill höra hur folk tänker. Och inte liksom en dömande person. Men jag klarar inte av mingel.
Men det är just det här. Hej, hur läget? Är det bra? Ja.
Ja.
Och så ska man liksom, man kommer inte in på djupet. Man ska bara stå och kallpröta. Det är mitt sämsta.
Ja, samma här.
Ja.
För jag vet inte varför, men jag känner typ att personer som inte är djupa är lite abstrakta.
Ja, det kanske det,
alltså jag vet inte varför jag känner så. Men det är som att jag får liksom inget grepp om dem.
Nej. Precis. Och då är det nu,
och då blir man lite osäker, tror jag. Mm. Och då blir det stelstämning och då känner man av den stämningen. Och jag vet inte, pratade vi om det till exempel när någon ringer och säger hej, jag tänkte bara stämma av inför imorgon. Då har jag alltid varit den som håller igång samtalet. Ja, okej, okay, bla bla bla, och pratar på liksom, för att jag är livrädd att det ska bli tyst eller liksom stelstämning. Men så läste jag något som kanske var på din, att det är inte ditt ansvar att se till att ett samtal flyter på. Du kan liksom chilla lite.
Mm.
Så då tänkte jag, nu ska jag testa det här. Så då ringer en person till mig och så säger hon, ja, jag tänkte bara stämma av inför tisdag. Ja.
Men jag tyckte det var jättejobbigt när du gjorde så.
Nej, och då blir det tyst jättelänge. Och jag hinner få stress. Och jag bara, men säg då, vad är det du ska stämma av? Tid, plats? Ja, men men allt, det är inget att undra. Alltså det blev jättekonstig energi.
Mm.
Och jag vet inte, jag skulle ju väldigt gärna vilja höra hur hon uppfattade det här samtalet. Mm. Hon kanske inte ens märkte av det.
Nej.
Utan det ligger bara hos mig att det blev tyst så där länge. Eller.
Mm.
Är det också en högkänslig grej att man är rädd att det ska bli tyst?
Jag vet inte just om det gäller, alltså det här att det ska bli tyst, men absolut att man bryr sig väldigt mycket om att det blir ett bra samtal eftersom att man påverkas mycket av det annars. Och just den här tystnaden, det här att man pratar kanske lite också nervöst.
Mm.
Jag tror att man kan koppla lite till det här med den här högfungerande ångesten, att man behöver hela tiden vara igång, hålla igång pratet för att det är jobbigt med tystnad. Många tycker att tystnad är ganska obehagligt.
Och så är man jättetrygg med tystnad med vissa. Ja. Vad beror det på det?
Oj. Jag tror att de flesta högkänsliga personer har ett fåtal vänner, nära vänner som man kan känna sig allra som sig själv med. Jag brukar prata om, eller det finns en teori som vi läste mycket om på socionomprogrammet. Goffman pratar om den. Man pratar om masker, att man tar på sig olika masker när man är ute bland folk.
Mm.
Och när man då, det enda stället man kan ta av sig de här maskerna med är med sina närmsta. Att man kan, det är bara med dem man kan vara sig själv med.
Mm.
Och för oss högkänsliga är det så himla viktigt med genuina relationer. Att man verkligen kan känna sig som sig själv, att man kan vara sig själv med, ja, de här närmaste personerna. Nu tappar jag tråden igen, men det är av den här anledningen som jag har väldigt få och väldigt nära relationer.
Just för att man känner sig trygg, tystnader och att...
Och det är så jobbigt då om man var en stor kompisgrupp eller en vänskapsgrupp och inte kunna ha de här genuina samtalen, inte kunna vara sig själv, vara orolig för vad andra ska tycka. Kan man släppa den här oron för?
Men där är vi ganska lika. Vi har ju väldigt många nära vänner. Men om vi tittar på alla dem...
Men
så
alla
är ju
de
högkänsliga.
Är det så?
Ja, men det tror jag skulle säga. Och i alla fall en förståelse för det. 100% alla.
Så att man känner sig trygg.
Gud vad härligt för er.
Och att man är 100% trygg. Och kan lita på att det liksom inte är något dömande.
Gud vad skönt.
Men gud, alltså det är min mage. Den kurrar. Jag vill bara säga det om någon tycker det låter konstiga ljud därifrån. Så är det min mage som kurrar. Jag tycker det låter jättemycket.
Det var ju något avsnitt sen. Två avsnitt sen som det var någon lyssnare som undrade vad det kom för konstigt ljud.
Men nu ska jag läsa ett till grej. Eller några som jag tycker är helt... Jag också så här, precis känner igen mig på allihopa. Saker jag gör för att jag är högkänslig. Som jag tidigare skämts för eller trott gjort mig annorlunda. Så har du skrivit, Åsa. Jag blir ibland glad när någon ställer in planerna med mig.
Älskar.
Alltså, vad är det? Vad är det? Varför kan vi inte då själva bara säga...
Och det var det jag ville komma till förut när jag sa det där. Att jag håller på hela tiden. Känner jag mig inte lite dålig? Och så är man så rädd att ställa in för att göra någon annan besviken. Mm. Men grejen är att jag inser att de flesta av mina vänner tycker bara yes.
En ledig dag eller en kväll bara där vi inte hade någonting. För oftast har man ju bokat upp sig på massa saker. Så när det blir en inställd då bara... Och då får man ju den där okej, nu måste jag möta min... rastlöshet typ. Okej, jag kan överanalysera en människa som jag bara sett till exempel på ett café eller i affären.
100%.
Ja då. Det har ju varit, nu är inte så mycket längre, men ett tag var det typ ett intresse. Mm. Att sitta och titta på folk och hitta på vilka, men det var...
Det var dens livet. Ja.
Okej, jag sitter ibland kvar i bilen tills kusten är klar, det vill säga inga grannar ute. Jag ska säga så här, det skulle kunna hända. Jag känner igen mig i det, men jag har världens bästa grannar nu, där jag inte behöver göra så.
För vi har och de lyssnar på vår podd. Så
ja, det gör de också. Ja, det är tack vare Mia, du är här. Men också att vi har uttalat det, att vi måste kunna ibland gå in utan att hälsa. Hur ofta får man säga det till grannar? Att ibland kanske jag går in utan att säga hej, och då är det för att det har varit för mycket. Och då säger alla så här, vad bra, det känner jag också att jag behöver. Och ta inte det personligt då. Nej, vi behöver inte hälsa.
För har jag aldrig upplevt med grannar sådär. Men däremot sitter jag ofta kvar i bilen innan jag går in och möter familjen. Mm. Och det är jätteelakt. Men Magnus ringde mig hemdagen och bara, när kommer du hem? Jag bara, jag är hemma, jag sitter i bilen och det är inte liksom att jag inte längtar, men då vill jag bara sitta och kolla klart på Instagram, eller jag vill göra klart någonting, eller bara sitta där för mig själv lite grann.
Jag undviker pratglada säljare i affärer. Alltså vet du, jag tycker det är så jobbigt att typ vara i USA, alltså på riktigt. Och när jag går i affär, jag vill bara gå runt själv när jag pratar så här, kan jag hjälpa till med att det är bara vänligt, men jag bara, nej, jag tittar bara. Jag tycker det är jättejobbigt att de kommer fram och ska liksom var med mig. Gå runt i affär kan vara en sån avkoppling för mig. Att jag bara får vara helt själv. Så jag kan verkligen känna att jag undviker prata med
dig. Ta på dig hörlurar.
Det är mitt...
Du går ju inte ens affärer.
Nej, det är mitt värsta att gå i affärer. Men jag tror inte att det är så mycket anledningar. Jag bara, jag vet inte, jag tycker det är så tråkigt.
Jag tycker också det. Man blir överstimulerad av...
Det är
för mycket saker att välja mellan.
Exakt. Jag vill gå in i en butik max. Och gärna inte... en butik med 300 000 olika grejer. Men de här som har lite mindre grejer är oftast väldigt dyra grejer. Men hellre det, och då köper jag en grej.
Och säljarna är ofta väldigt så här, om man går in i en liten affär, vilket är skönt, då är de väldigt så här...
Ja, jag tycker det är
fokuserade på det.
Då ser de mig.
Nej, jag det är därför jag tycker det är bättre att gå in på nätet. Och där kan jag sitta i lugn och ro och bara titta.
Det är
lyx
faktiskt att du har den möjligheten. Som
jag låtsas att jag inte ser någon jag känner när jag exemplar och handlar. Det har
100%
hänt.
Massa gånger. Ja.
Och det var någon följare som skrev mig, nej, det där är jättetaskigt. Jag bara, men alltså det är ju inte, och ifall någon människa ser mig och säger hej Åsa, då ignorerar jag ju inte människan. Utan det är mer typ, okej. Smyger liksom
och det har ingenting med den personen att göra. Det måste man ju också förtydliga. Det är inte så att jag ser någon och bara, gud, jag vill inte träffa just den personen. Mm. Utan det handlar om en själv. Att jag har ingenting att ge just nu. Jag har ingen energi. Jag orkar inte prata med någon. Så det har noll med den personen att göra. Så att det är inte elakt mot den.
Nej. Och här är en sista då. Jag svarar bara när det ringer om jag är på humör för att prata. Och det är jag sällan. Jag älskar det, för vet du vad, det där är min... Jag smsar och bestämmer en tid att träffas, det älskar jag. Men att bara så här, oj nu ringer och så svara. Alltså jag kan tycka det, jag vet inte vad det är. Och nu satte du ordet på det, att jag är inte på humör.
Mm.
Sen när jag väl svarar så är jag, tycker jag oftast att det är... Alltså, är det ju mina vänner så svarar jag ju. Och, men om det är någon så här bekant, aldrig, jag svarar aldrig. Mm. För jag är aldrig på humör. Och bara prata om det inte är någon av mina vänner.
Mm.
Och ibland så svarar... Alltså så har, jag har ju på ljudlöst. För att jag...
Alltid.
Ja, alltid. För att jag tycker det är så jobbigt när det ringer. Mm. Och det vet jag. Det, men nu har ju alla mina vänner lärt sig det. Att det är ju inte för att jag inte... Utan det är för att det stressar mig så himla mycket. Och jag liksom... Ja.
Var det du som skrev någonting om att anledningen till att jag inte har svarat på ditt sms?
Är för att... Inte för att jag glömde det, utan för att jag inte... Att jag inte hade någon energi. Mm. För det just då.
För det säger ju väldigt många till mig hela tiden. Du svarar aldrig, du svarar inte på sms. Så har jag gjort något? Och... Nej.
Och det, så här, för mig har det varit att hitta de här vännerna som faktiskt kan förstå ändå. Fast man inte hör av sig hela tiden. Det är ju inte så... Det är inte, ni har ju verkligen hittat er grupp av människor, verkar det som.
Mm.
Och det är också... Vi. Det är inte så lätt att hitta den här gruppen. Ni har verkligen... Jag måste säga att ni har säkert... Inte bara tur, men att ni har ett gäng där ni kan känna att ni får vara er själva. Det är ju jätteviktigt
men
för oss.
Men kanske för, det är väl många högkänsliga. Kreativa personer som är högkänsliga.
Ja,
eller
och ni jobbar med kreativa.
Och vi jobbar med saker. Det, så det kanske inte är en tillfällighet.
Nej, och vi låter varandra gå in i sina projekt. Och så tänker man att men hon jobbar så mycket nu, vi hörs efter sommaren. Och det är liksom... Sen har man haft en vänskap som har varit i 20 år där det ser ut så. Nej, men de är alltid på turné på sommaren, så då hörs vi inte under ett par månader. Och det förändrar ingenting.
Nej.
Och så sen går någon annan in i på hösten. Så det är precis, det kanske har med det att göra att alla går in i sina projekt och man låter varandra. Det betyder inte att man är mindre vän.
Nej,
för att man inte
precis.
Hörs.
Men nu får vi runda av, för vi ska ju iväg också. Mm.
Ja.
Så att, ja, men det är men alltså, så avslutar det här vi. Så, tack
gå
snälla.
Gå in och kolla Orkidébarn Sverige och vi får kanske möjlighet att bjuda in dig igen, Åsa, senare framåt våren och höra hur det har gått med de här kurserna för föräldrar till högkänsliga barn och vad du har fått för erfarenheter och insikter om det.
Och jag skulle vilja gå den här kursen. Så att jag ska definitivt gå in och läsa mer om det. Så tack för att ni lyssnade och tack för att du kom
hit. Tack snälla för att jag fick komma hit. There must have been an angel by my side. Look at the sky, it's the color of love. There must have been an angel by my side. Something heavenly came down from above. He led me to you. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.